Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen.
Hej igen och välkomna tillbaka till oss. Idag ska vi börja i rask takt med en inre och yttre resa som både Eva och jag har gjort, fast på varsitt håll, det senaste halvåret. Och som jag tror alla kan associera till som en resa som har skett i coronans tid. Men på olika sätt. Hej Eva!
Hej Eva!
Varsågod och börja!
Ja, det här med resan i coronans tid, det var ju så oväntat och jag är nog inte så himla unik, utan jag tror de flesta blev alldeles bara förvånade, vad är det här? Jag var ju i Nepal hela hösten och jobbade på där med alla vanliga uppgifter. Såg till att barn har det bra, går i skolan, allting fungerar och så här. Inga problem. Och så behövde jag åka till Sverige precis i början på december. För jag skulle till, på ett läkarbesök, för jag har lite ögonproblem som jag behövde kolla då. Inga problem där heller, det gick jättebra. Och så tänkte jag så här, alltså Nepal är ju alltså Kathmandu då så här i december och januari, det är inte jättefantastiska temperaturer. Det är inte särskilt kallt heller, men alltså om det är plus 3 grader ute, då är det ungefär det inne också, för man har ingen uppvärmning i husen. Så att jag tänkte, jag behöver sitta lugn och ro, jag behöver skriva vidare på min bok som jag håller på med om Nepal. Och jag åker till Kanarieöarna. Och det gjorde jag. Och satt där och skrev, jättetrevligt, jättebra. Och sen började det plötsligt dyka upp någonting som hette corona. Jag tänkte, vad är det här nu? Virus, jag har det någon slags Hongkong-influensa motsvarande. Som, för den kommer jag ihåg när jag var barn. Eller ung i alla fall. Ja, det är något sånt där. Så att det där går väl om. Och så i början på februari då så åkte jag ju tillbaka till Kathmandu. Och då plötsligt så hade det börjat, när jag flög från Gran Canaria och sen då via Madrid och vidare till Kathmandu, då hade det liksom börjat bli väldigt mycket, man mätte temperaturen och kollade folk, vad far om nu då? Är det så illa? För jag hade inte fattat det här. Och sen gick det ju väldigt fort. Jag fortsatte jobba på med allt som vanligt. Men det blev liksom mer och mer larmrapporter. Och så plötsligt då så stänger ungarnas skolor. Och så börjar det bli fruktansvärd oro i Nepal. Fortfarande liksom, man hörde liksom inget om några coronasmittade eller någonting. Men det blev ett väldigt pådrag. Och ungefär samtidigt då som de stängde skolorna och människor började lämna Kathmandu för att ta sig ut på landsbygden, sina hembyar som man kommer ifrån. Och då pratade jag med min före detta man som hemma i Sverige. Och då säger han, du, se till att skaffa en flygbiljett nu. Jag tror att de kommer att börja stänga flygplatser och det kommer, nej, va? Tror du, sa jag. Och var ju lite såhär, nej, kan det verkligen bli så? Och sen gick det ju så fruktansvärt fort. Jag hade ju då tur att även om flygplatsen stängde och även om man började tömma Kathmandu, massa människor bara åkte, vandrade, åkte bussar, vad som helst, och sen plötsligt upphörde liksom allting. Flygplatsen stängde, bussar upphörde, allting sånt där. Men Qatar Airways hade faktiskt då tillstånd, de fick det, att flyga in några tomma flygplan till Kathmandu för att hämta ut utlänningar därifrån. Och jag pratade med dem, fick en biljett Och då blev det som, ja, vi är inte riktigt säkra på att vi kan flyga dig till Stockholm. Du kanske hamnar i Paris istället.
Va?
Oj, är det så? Ja, ja, jo, men där kan jag ju ta, därifrån kan jag ju ta mig då. Ja, men när du kliver på flyget, då vet vi vart vi kan köra dig, så att säga. Och sen, det blev ju jättestökigt. Och på flygplatsen var det ju kalabalik. Folk klättrar ju nästan på varandra för att få en biljett på det här åtråvärda planet. För jag var ju alltså med näst sista flyget ut. Det var två flyg ut där då, så här. Och det var alltså inte fråga om så här räddningsflyg eller någonting som en del länder har ju sen skickat för att ta hem sina medborgare. Utan det här var ju vanliga, betalda, reguljära flyg alltså. Jättelång väntetid då på flygplatsen idag här. Jag var väl där i 15 timmar eller någonting sånt där. Alla höll avstånd. Alla var jätteförsiktiga. Och det var egentligen först då som det på riktigt alltså gick upp för mig. Det här är fruktansvärt allvarligt. Det här är någonting som man får passa sig för. Och jag med mina lite krappiga lungor också. Dålig lungkapacitet. Och så här tänkte jag, men gisses. Och sedan då när jag kom hem, jag satte mig i självkarantän ute på landet, jag följde ju genast när precis allting stängde ju ner i Nepal. Folk fick inte ens gå ut. Vi har alltså totalt utegångsförbud. Och det här är ju någonting som är riktigt, riktigt besvärligt. Det kan jag berätta lite om senare. Men just det här att jag var så fruktansvärt trög. Det tog sån tid innan jag förstod hur allvarligt det här var. Och det blir jag nästan lite... Jag skrattar nästan åt mig själv här nu efteråt. Nej, för att hur kunde det komma så att jag inte begrep och att det gick så vansinnigt fort? Hur reagerade du?
Ja, i början... I slutet av februari så började det här bli lite mer konkret och uppenbart, även om det var väldigt lite. Och jag vet att jag skulle på en stor konferens med 300 människor precis i början på mars. Och slogs av en ordentlig ångest. Skulle jag gå eller skulle jag inte? Väldigt intressant. Men skulle jag gå eller skulle jag inte? Det var inte så mycket varningar ännu för det här. Och jag brukar vanligtvis... Jag var en ganska lugn person. Jag brukar inte drabbas ofta av influensor. Men däremot så har jag också lite sämre lungor och blev lite orolig. Och sen blev jag på något sätt väldigt orolig. Och kände väldigt snabbt att det här är någonting som inte är... Det är någonting utöver det vanliga. Så jag gick på den här konferensen som var väldigt intressant, men kände mig... orolig nästan hela tiden. Och det var inte likt mig. Och jag funderar mycket på vad det här berodde på. Och jag vet ju också att när man drabbas av någon form av insikt eller rädsla, då kommer det en chockfas först. Så jag funderade på och tänkte så här, om några dagar kanske jag kan tänka klarare, för då försvinner den här chockfasen. Sen har jag mitt företag hemma, så att jag jobbade hemma och var inte ute på allmänna färdmedel. Förutom att jag åkte in till min läkare vid ett tillfälle på sjukhuset i ett annat ärende, en mer rutinartad åtgärd. Och sen blev jag faktiskt sjuk. Jag vet inte om det var covid eller om det var långvarig sjukdom på en månad som hade väldigt liknande symptom. Och det är egentligen inte intressant, utan det konstiga var att när jag blev sjuk blev jag helt plötsligt lugn och tänkte, ja, jag kommer klara det här. Men då ökade ju hela tiden takten med insjuknad och döda. Först var det kanske väldigt påtagligt vad som hände i Sverige, även om det var värre i andra länder. Men jag tror man tar till sig saker vart efter. Man växer med uppgiften, fast i negativ bemärkelse i det här fallet. Men jag släppte rädslan för mig själv. Sen var det många i min omgivning som blev sjuka. Spelar kanske inte så stor roll heller om det var konstaterat att det var covid eller någonting annat. Utan Vi såg bara hur samhället förändrades vartefter, och jag har funderat mycket på hur det har påverkat oss. Och sen kom ju en hel del restriktioner här och runt om i världen, och jag har ju vänner i andra delar av världen också som jag hade god kontakt med. Och det här tycker jag var väldigt... Vi har ju nått en stor förändring både i praktiska frågor och i vårt inre på väldigt kort tid. I alla fall har jag det. Så att vi ska prata vidare om det här, vad som hände sen. Men Eva, du kan berätta lite mer om Nepal också. Vad som hände i Nepal och med det du känner till där. För det är ju så olika kontexter vi lever i. Och vad vi har sett här i Sverige, det är utifrån vår kontext. Och sen vad som händer ute i världen. Det är svårare att veta om man inte känner någon där eller upplever det själv. Så berätta mer, för det var väldigt spännande det du berättade.
Nepal är ju ett väldigt fattigt land. Och man är oerhört beroende av turismen till exempel. En tredjedel ungefär av de pengarna, en tredjedel av BNP ungefär, är ju faktiskt från turismen. Och så pang! Det försvann ju naturligtvis på en gång. Och sen är det ungefär, eller nästan en tredjedel också, av de pengar som man får in i landet är också remittances, alltså pengar som nepaleser som arbetar utomlands. För det är alltså flera miljoner nepaleser som arbetar kortare eller längre perioder, ofta ganska långa, ofta alltså 2-3 år i sträck då, arbetar i ett annat land. Hemskt många jobbar i Indien, många jobbar i länderna runt Persiska viken, Malaysia, det är väldigt många länder som nepaleser åker till och jobbar, skickar hem pengar, och så plötsligt så kommer det inga pengar hem till familjerna längre. För de blev ju arbetslösa då på sina jobb i de länder de var. Eller om de just då befann sig i Nepal, ja, då kunde de inte fara iväg ju på de jobb som de skulle ha åkt iväg på. Så alltså, du förstår ju som att när plötsligt då 2/3 av ekonomin bara är borta. Och sedan då denna total, alltså en strikt lockdown där man, folk fick inte gå ut, det var utegångsförbud på en gång, och det varade ju då från 24 mars och fortfarande, och det är ju ganska, det är ganska lång tid. Sen har man då lättat här på slutet lite grann, så vissa saker är lite lättare att kunna få gå ut, men det är fortfarande alltså väldigt mycket restriktioner. Men om man då tänker så här, en strikt lockdown, det är över 3 månader som det var väldigt strikt lockdown. Vissa distrikt fick man inte ens gå ut och handla mat, och då blir det ju alltså, fruktansvärt. Och andra distrikt då fick man gå ut och handla mat, men bara tidigt på morgonen, så före klockan 7 på morgonen, och sen hållas inne. Och då ska man alltså veta att fruktansvärt många nepaleser bor oerhört trångt, för en stor del av livet i Nepal pågår utomhus under normala omständigheter. Och säg då att man kanske är mamma, pappa, 2-3 barn, och så har man farfar och farmor också, och kanske bor på 10-12 kvadratmeter ungefär, och kanske alltså 4 vuxna och 2-3 barn på 10-12 kvadrat. Det är plats för sängar. Det är inte, man har ju inte ens varsin säng liksom, man sover ju flera ihop så här. Och så har man en gasbrännare i ena hörnet, och det utgör köket. Man har liksom inget annat kök. Och sen delar man toalett med väldigt många andra människor i huset. Det är alltså vanligt att det på varje våningsplan finns en toalett. Jag talar alltså om stan, om Kathmandu nu, inte ute på landet. Eller också så finns det en toalett då ute på gården, där man också hämtar vatten. För många har inte vatten inne. Och det här gör ju naturligtvis att om en är smittad då i ett hus och man inte ens har tillgång till vatten ordentligt, och man delar toalett och sånt här, det blir ju jättesvårt att försöka hålla, även under en lockdown, så är det ju jättesvårt att undvika att då träffa andra människor eller att få virus genom ytor som det kan vara på. Sen har vi då det här jättestora problemet att en oerhört stor andel av Nepals befolkning är ju daglönare. Man har ett jobb per dag. Man går ut och jobbar på ett bygge eller man är ute och säljer någonting på gatorna. Och så tjänar man pengarna direkt i handen och så går man och köper mat och så går man hem och kokar det här riset, lagar den här maten. Och så nästa dag samma sak, ut igen då för att leta på ett nytt jobb och få lönen samma dag. Plötsligt då, ingen jobb. Får man inte gå ut, ingen jobb, ingen lön. Och då kan man inte köpa mat. Inte ens om det faktiskt går att handla mat varje morgon före 7. Har man inga pengar, då har man ju inte den möjligheten. Och det här har ju då inneburit att en väldig massa människor, en del redan undernärda och som då får otroligt lite mat och kanske till och med hamnar i svält. För det gör man på rätt många ställen. Så det här har fått fruktansvärda konsekvenser i ett redan fattigt land där väldigt många människor redan hade det rätt så illa. Sen har vi också medelklassen. Medelklassen är unikt liten i Nepal man jämför med andra länder. Men det fanns ju ändå en del människor som man krävde att råd, skaffa lite bättre bostad, skicka barna till en bättre skola och ja, liksom ändå börja hoppas på att man kan bli bättre. Man kunde lägga undan lite kanske till och med. Kanske jobbade på ett hotell eller inom turism eller någonting sånt här. Och så plötsligt rycks mattan undan under fötterna på en och jobbet försvinner, allting försvinner. Många småföretagare som haft ett litet café kanske eller någonting, beroende av turism också, puff, bara borta. Och det här, så det här innebär ju att den lilla medelklass som har funnits där, många av dem kommer ju att tryckas tillbaka ekonomiskt och hamna i den yttersta fattigdomen igen. Så det är fruktansvärt faktiskt. Du har ju ett helt annat perspektiv. Jag måste bara fråga dig. Du följer ju Spanien väldigt noga. Hur ser perspektivet ut där? För det är också ett land som har väldigt mycket turism.
Ja, vid kusten vid Medelhavet där man har mycket turister drabbas man ju också otroligt hårt av det här, förutom naturligtvis sjukdom och död som vi alla upplever på ett personligt plan eller lider med de som faktiskt upplevt det och varit nära det. Men det har ju varit lockdown där med. Jag tror inte att det får riktigt så starka konsekvenser som för Nepal. Men allting är ju i sin kontext. Och många där tjänar ganska så lite pengar på i serviceyrken. Och när det här sker, när det här skedde i våras och man var inlåst nästan hela tiden, så satte man in, förutom polisen, satte man också in militärer. Militärer som höll ordning på att man inte gick ut. Reglerna kunde vara lite lokala på hur man tillämpar dem också. Jag har sett allt ifrån poliser som sjöng på gatan för alla på balkongerna till att man har haft drönare för att övervaka att ingen är ute eller är på stränderna eller liknande. Och när jag pratar med mina vänner i Spanien så är inte så långt ifrån att göra jämförelse med hur vi har haft det här i Sverige. Och vi har ju också hållit oss in och jobbat hemma mycket mer, men mer på rekommendationer och frivilligt. Och vi har ju haft en liknande andel med dödstal och andel av befolkningen. Och utan att gå in på något sätt på vi var mitten i det här och vad som är rätt eller fel, så kan jag bara se att samhällen som Nepal, Spanien och Sverige har under en så kort tid förändrats på så många sätt. Hur varaktigt det kommer vara efter pandemin, det vet vi ju inte. Men jag tror att det påverkas på många sätt. Och vad jag tänker är att vi kan inte jämföra lidande, utan lidande eller konsekvenser ser ju å ena sidan i det mänskliga, i om vi ska leva eller dö, finns ju på en aspekt och finns i alla länder. Men vi kan inte heller jämföra ett ekonomiskt lidande rakt av. För det handlar ju om vilken kontext man börjar i och hur man känner, vilka förväntningar man har. Och när man lyssnar på Nepal så låter det ju oerhört fruktansvärt. Men det är också fruktansvärt för fler personer. Samtidigt som vi kanske också hittar sätt att nå varandra på ett annat sätt och till eftertanke. Och då har vi kanske väldigt privilegierat att vi har mer plats för det här i Sverige med socialförsäkringar och annat. Det får mig också att tänka på hur ser ett samhälle ut om vi ska övervakas mer. Vad blir konsekvenserna på lång sikt? Jag har många som jag möter i mitt jobb som kändes ensamma tidigare, antingen på jobbet eller som småföretagare eller på annat sätt, känner sig oerhört mer ensamma nu när man inte fysiskt heller har kunnat möta människor på samma sätt. Så det går inte att jämföra det här. Men jag skulle vilja veta vad konsekvenserna blivit i Nepal.
Ja, jag har ju, även om jag sitter här i Sverige nu, så har jag ju kontakt med både de som arbetar med och tar hand om, alltså de nepaleser som jobbar med att ta hand om verksamheten då i Nepal, och våra barn och studenter. Och jag har kontakt också med väldigt många av de sjuksköterskor och barnmorskor som har fått utbildning genom Gatubad Nepal då. Eller naturligtvis har de ju fått sin utbildning på Medical College, men alltså finansierat då av vår förening. Och för jag har ju kontakt med dem allihopa, och de kommer ju från väldigt avlägsna byar i väglöst land, flera av dem. Och jag pratar med dem regelbundet, och när jag tittar då på Nepals officiella statistik så är det ju väldigt, väldigt få avlidna, och än så länge då relativt sett få smittade om man jämför med Sverige till exempel, så, eller andra länder. Och samtidigt då, när jag pratar då med, en av våra sköterskor här om dagen, och då säger hon så här att ja, det är svårt att säga någonting om covid-situationen, för att alltså det är rätt många fler äldre i mitt distrikt som har dött. Och det har varit många, många fler i lunginflammationen än vanligt. Det har det varit. Men jag vet ju inte, det kan vara att det är covid, men det kan vara någonting annat också. Det är väldigt svårt att veta, för att jag har ju inga möjligheter att ta sådana prover. Och om jag kunde det, hur skulle jag få ner dem till Kathmandu? Det finns liksom ingenstans jag kan skicka proverna. I mitt närområde finns det ingenstans, inga labb, ingenting. Utan jag kan bara gissa och informera människor och försöka se till att de förstår att smittsamheten och hur det fungerar, det är vad jag kan göra, sa hon. Och det är ungefär så som sjuksköterskorna säger då, att ja, så här är det, sannolikt många fler. En annan sköterska sa då, ja, vi har haft ganska många som har dött i feber. Men vad det är då, virus eller vad det kan vara för någonting, nej, det vågar jag ju inte säga, för jag kan ju inte ta några prover, för jag kan inte få dem analyserade någonstans. Så det här blir ju ett problem på landsbygden då, framförallt, för att i stan, i Kathmandu, så kan man ju naturligtvis ta prover då, där finns det ju labbkapacitet. Sen har vi ju andra konsekvenser som jag tycker det är verkligen förfärande, och det är just det här som jag nämnde, att människor svälter faktiskt nu. Vi försöker så gott vi kan, vi är en liten organisation, vi försöker så gott vi kan att se till att ordna mer matutdelning då, och då är det i olika byar på landsbygden. Försöker då med så näringsrik mat som möjligt, och då framförallt till mammor och till barnen, och framförallt då små barn under 2 år, därför att risken är oerhört stor att det här får konsekvenser många år framåt, hela livstider. Därför att om små barn svälter så är risken stor för stuntingproblem. Det innebär att alltså hjärnan påverkas. Hjärnans tillväxt är inte som den skulle vara om man hade normal näringstillförsel. Och det här kan ju innebära då inlärningssvårigheter, och det påverkar ju hela livet sedan. Och redan nu säger då UNICEF att ungefär 40% av alla barn under 5 i Nepal lider av undernäring. Och det här kommer ju bara accentueras, blir bara mer och mer och mer med en sån här sjukdom då, som gör att många inte kan arbeta, inte skaffa mat och så. Så det känns som ett jätteproblem. Likaså om man upphör, men man kommer att fokusera vården väldigt mycket just på corona och upphör med vanliga, säg vaccinationer för mässling till exempel. Mässling är ju en faktiskt rätt dödlig sjukdom, så att det är också väldigt, väldigt viktigt att man tänker på det. Annan konsekvens, självmorden har ökat och väldigt många som har tagit med sig sina barn också när de har tagit livet av sig. Det här ser vi rapporter om i tidningarna varje dag nu från Nepal, och det är ju fruktansvärd läsning.
Mm. Ja, och då är ju frågan om, nu har vi försökt ge lite glimtar från olika delar av världen, det vi känner till. Och då är frågan om, kan man göra någonting? Och då tänker jag mig också att allt lidande, all glädje behöver vi ta tillvara för att bygga vidare samhället. Och i nästa avsnitt då så hade vi tänkt att vi skulle prata om att man inte kan hjälpa alla, men man kan hjälpa några få och på ett bra sätt. Och att om vi är fler som gör det så kan man ju faktiskt nå en bra bit i världen. Och ju fler av oss som känner att vi mår bra i oss själva kan också hjälpa andra.
Ringar på vattnet-effekten.
Precis. Så med den här kartläggningen kan vi säga, erfarenheten som vi delar med oss av, så ser vi att vi har alla utmaningar fast på olika sätt i olika länder. Och vi försöker också bidra till dem, precis som jag tror du som lyssnar gör, på olika sätt i den mån vi kan för att förbättra världen. Vi fortsätter nästa gång. Tack för idag.
Hej då. Tack så mycket för att ni var med oss. Hej då!
Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Det stora i det lilla.